CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
När jag hamnar i den zonen, när flowet rinner till, när jag sitter själv i ett rum med en dator med mina karaktärer, min berättelse, och det verkligen funkar, då är det en väldig njutning för mig. Jag har inte gjort någon verklig prognos av om det här kommer kunna inträffa eller inte. Boken är ju ett skräckexempel, kan man säga. En dystopi där jag... Det är inte en ljus framtidsskildring, och det har inte varit meningen heller. Problemet är när man går över en gräns och det bara uppfattas som att man jävlas med folk. Då kommer en större misstro mot det svenska samhället uppstå, en större misstro mot polisen, en större tystnadskultur kommer breda ut sig, ett större förakt för alla de dekret som kommer från svenska myndigheter. Man måste jobba med hårt och mjukt i verkligheten, och i det här Sverige som jag beskriver har man nog bara jobbat med hårt. Och det är precis det en del av mitt skrivande handlar om, att läsaren ska kunna känna identifikation eller sympati med någon som egentligen man inte tycker om.
Han slog igenom med buller och bång för 15 år sedan med debutromanen Snabba Cash. Under många år kombinerade Jens Lapidus författarskapet med arbetet som försvarsadvokat, men för 4 år sedan blev han tvungen att välja. Den senaste boken, Paradise City, är en nattsvart framtidsdystopi om ett Sverige som kastat handskarna och bestämt sig för att sätta hårt mot de kriminella. Något som inte får avsedd effekt. Hur mycket verklig oro för samhällsutvecklingen ligger bakom den skruvade fiktionen i boken? Och har den 46-årige trebarnspappan Jens Lapidus en annan syn på världen än den 32-årige succédebutanten bakom Snabba Cash? Jens Lapidus, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Under mer än 10 års tid så kombinerade ju du jobbet som jurist med en galopperande författarkarriär. 2017, alltså 4 år sedan, bestämde du för att satsa på författandet på heltid. Varför blev det inte tvärtom?
Ja, jag gick och grunnade på detta väldigt länge, och det var ett smärtsamt beslut att ta. Jag älskade advokatjobbet och identifierade mig väldigt mycket med den rollen, den uppgiften och den titeln. Och dessutom var det väldigt bra för mig rent mentalt och personlighetsmässigt att ha ett fast jobb med ett kontor, med ett rum, med tider, med kollegor, med allt det som... Jag ska säga att ett riktigt jobb, om jag jämför det med författeriet, innefattar. Mm. Så det, jag gick och drog på det väldigt länge. Men ville ju samtidigt skriva, för jag älskar att skriva och skrivandet drar i mig. Så jag började med att jag gick ner och jobbade 75% som advokat. Och det funkade bra, men det var fortfarande oerhört mycket att göra. Och sen gick jag ner till 50%. Och där någonstans så kände jag att det började bli svårt. Jag kände att ska man vara... en advokat i A-laget som spelar liksom i, och dessutom inte fuska som så många av dagens advokater tycks hålla på med, då kräver det enorm dedikering. Det är lite, jag skulle kanske låta förmäta, men det är lite som att syssla med elitidrott. Man måste träna, man måste vara där, man kan inte ligga på latsidan några veckor. Du tappar direkt, dels handlar det om kunskapsmässigt, att hänga med nya prejudikat och nya artiklar och tolkningar, hur man kan se på olika lagar och förordningar, men det handlar också om en ren ryggmärgskänsla. Det ska liksom sitta i ditt uttrycksminne, om jag kallar det så. Hur man beter sig i rättssalen, hur man pratar med domaren, hur man uttrycker sig, hur man tacklar en fråga som kommer på uppstött som frågeförbud till exempel. Och jag började känna att oj, 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 går jag ner ytterligare i arbetstid, då kommer jag tappa det. Jag kommer tappa nerven, jag kommer inte vara en av de bästa längre. Och det känns inte heller ansvarsfullt mot mina klienter.
Du jämförde med elitidrott. Hade du en talang som var så pass stor att du var bland de bästa?
Jag var rankad 10 topp i Sverige. Mm. Det görs inte lika mycket rankningar i Sverige som till exempel i USA. Och det är också lite svårare att ranka brottmålsadvokater än affärsjurister. För affärsjuristerna finns ju Legal 500, den Who is Who och de här olika typerna av rankningslistorna. De går man ut och frågar klienter. Men du kan inte gå ut och fråga en brottmålsadvokatsklient på samma sätt.
Nej.
Så den rankingen som görs är att man frågar andra jurister.
Aha.
I Sverige. Okay. Och det görs en gång per år. Och där, jag menar, jag var...
Ja, det var väl svar på tal.
Så det var svar på tal.
En fråga som ligger nära till hands då är ju vad som driver dig som författare, alltså som samtidsskildrare. För den drivkraften måste ju då vara ännu starkare.
Ja, jag vet inte om det är den drivkraften att skildra samhället eller om det är själva skrivprocessen i sig. Jag njuter inte varje gång av det. För det mesta är det nog så att jag sitter och kämpar. Men när jag hamnar i den zonen, när flowet rinner till, när jag sitter själv i ett rum med en dator med mina karaktärer, min berättelse och det verkligen funkar, då är det en väldig njutning för mig. Och den längtar jag efter. Jag längtar också efter att skildra samhället, skildra karaktärer, skildra ont och gott, moraliska dilemman. Men det är just den här stunden, den infaller inte varje dag, den infaller inte varannan dag, men den infaller ibland. Den ger mig väldigt mycket harmoni.
Och den spöar då uppenbarligen tillfredsställelsen av att få till en riktigt bra slutplädering eller få en klient friad mot alla odds? Eller?
Jag vet inte om den gör det, men det livet är i vart fall enklare. Och att göra båda två, det blev alltså till slut omöjligt. I alla fall att göra båda två med full commitment.
En uppenbar tillgång för dig med att kombinera jobbet som försvarare med författeriet som du kallar det var ju förstås alla de intryck och vardagsbilder som du fick så att säga gratis genom jobbet som du sen kunde använda för att få inspiration till karaktärer och scener och allt det där. Har du saknat det nu när du har skrivit den här senaste boken?
Ja, men det har jag gjort och jag visste att jag skulle sakna det, men jag visste kanske inte att hur mycket jag skulle sakna det. Till det kommer att jag dessutom lämnade Sverige. Jag hade slutat som advokat och bott utomlands i några år. Nu har jag flyttat hem igen.
På Mallorca.
Mm. Och de här två faktorerna samlat gjorde att det var väldigt mycket svårare att skriva på det sättet jag brukar göra än vad jag hade trott. Jag tänkte väl ungefär så här att det är klart att det kommer bli tufft att sluta som advokat. Jag får så mycket inspiration därifrån. Men herregud, de flesta författare som skriver krim jobbar ju inte vid sidan om, utan de gör research, man ringer folk, man träffar folk, man surfar på nätet och hittar information om det man ska skriva. Och det måste ju rimligtvis jag kunna klara av också. Och det funkar säkert. Men för mig gav ju jobbet också så otroligt mycket känslomässig inspiration. Alltså inte bara rent fakta, sakkunskap. Oj, så där kan man smuggla knark, så där klär man sig, så där pratar man. Utan det gav små inblickar i en värld som triggade mig att skriva om den världen. Och det torskade jag.
Så vad gjorde du istället då? Du nämnde liksom googla och ringa och sådär. Men...
Ja, och det är väl det jag har gjort. Mer aktiv research på det sättet. Men sen har jag ju också, det har ju påverkat den här boken Paradise City. Precis som jag satt på en ö i Medelhavet och betraktade Sverige på avstånd, och precis som jag mindes och grävde i mina erfarenheter som advokat men på visst avstånd, så befinner sig också handlingen i den här boken på visst avstånd från samtiden och nuet. Den utspelar sig några år fram i tiden. Så jag tror att det är en effekt av att jag har blivit författare på heltid och befunnit mig lite vid sidan om. Då blir den här boken så som den blev.
Du nämnde Mallorca. Varför åkte du dit? Eller vad var idén med att sitta där borta?
Det var egentligen en gammal dröm som min fru och jag alltid haft. Att pröva på att ta familjen utomlands några år och vidga vyna lite, vidga perspektiven. Inledningsvis var vi inne på Los Angeles. Där är man i berättarkonstens ska vi säga, sysslar man med berättelser som jag gör, så är det liksom ett gyllene ställe att vara på.
Många svenskar där numera också.
Väldigt många svenskar där, och jag har så här subagenter som jobbar med mina projekt där. Men det finns två saker som fick oss att inte flytta dit. Det ena är att det är alldeles för långt bort från Sverige. Vi vill inte klippa med Sverige. Vi vill kunna ringa våra kompisar och föräldrar hemma i Sverige, och det kan man inte när det är 9 timmars tidsskillnad. Mm. Knappt. Vi vill kunna att folk kommer och besöker oss. Vi vill kunna åka hem om det är så, utan att det blir allt för omständligt. Och därför passade inte Los Angeles oss. Det är alldeles för långt från Sverige. Och det andra var att allt detta fina med att alla där jobbar med berättelser av olika slag, det är också så otroligt mycket trams och namedropping och blåsa upp sitt ego och folk som snackar bara och ingenting händer. Mm. Så jag kände lite så här, då jag kontrollerar mycket bättre mina egna grejer om jag är på lite närmare avstånd från Sverige.
Och den här drömmen om att bo utomlands, innefattade den att det skulle vara en begränsad tid? För ni är ju tillbaka igen, vad jag förstår.
Ja, vi hade bara tänkt 1 år först. Ja. Vi tänkte bara... Och då liksom valde vi ett ställe som var lite lik Los Angeles vädermässigt, lifestyle-mässigt. Och jag har varit en hel del på Mallorca, så jag tyckte väldigt mycket om det. Och för min del var det viktigt att det fanns också någon form av svensk community där. Och att det fanns en svensk skola. Min fru, som själv är uppväxt mer utomlands, hon tyckte det med svensk skola bara var trams. För bor man väl utomlands ska man väl ändå lära barnen engelska. Så att i slutändan gick inte barnen i den svenska skolan där, utan i internationella skolor.
Okej. Okay. Hur gick det med katalanskan då? Eller spanskan, eller vad det nu är man pratar?
Ja, det är till och med så att man talar en variant på Mallorca som heter Mallorquín. Ah. Som är en avnämare av katalanskan som är väldigt svår att förstå. Mm-hmm. Men det gick inget vidare. Jag utvecklade inte ens min... vanliga spanska särskilt mycket. Problemet var, ur det perspektivet var att vi hela tiden förlängde med 1 år i taget. Så jag kände hela tiden att, jag ska bara vara här 1 år till. Det är ingen idé att börja jättemycket jobba med spanska när jag bara ska vara här 1 år till. Och sen slutade det med att vi var där närmare 3 år. Men det är också så Mallorca är. Det är ett turistställe, det bor väldigt mycket tyskar, svenskar, fransmän, alla möjliga där. Så att det går alldeles utmärkt med engelska, kanske lite väl utmärkt.
Jag förstår. Gör det något med en när man följer utvecklingen i sitt hemland sådär på avstånd genom nyhetsrubriker och så?
Ja, men jag tror det gjorde det med mig i vart fall. Nyheter har ju en tendens att luta åt det mer negativa hållet. Mm-hmm. Bad news is good news. Och därför kommer tidningarnas rubriker per definition vara om dåliga saker som har hänt i större utsträckning än bra saker. Vilket också kommer forma bilden av vad som pågår i Sverige för mig. Det är en väldig skillnad att läsa om våld och kriminalitet eller skandaler av olika slag. Och det är det Sverige jag läser om. Och att själv befinna mig i Sverige och märka att, ja men herregud, livet rullar ändå på ganska mycket som vanligt. Mm. Så jag tror att det har format min bild. Och det är också de här tendenserna och de här rubrikerna som jag ju har dragit ut till sin spets i den här boken. Och så att säga dragit ut de trenderna så långt jag har kunnat då. Och så det tror jag också är en bakgrund till att boken, det är, jag valde att skriva den här boken.
Du lyssnar på Kvartals fredagsintervju, en av de poddar som fått en stor och trogen och, vågar jag säga, mycket engagerad publik. Det är vi förstås väldigt glada över, för utan er är vi ingenting. Och utan de generösa bidrag som många av er kontinuerligt skickar till Kvartal skulle vi inte kunna göra någon av alla dessa intervjuer eller publicera någon av de många texter som du hittar på kvartal.se. Så gentemot er känner vi stor tacksamhet. Och för dig som vill ge ett bidrag vill vi att det ska vara så enkelt som möjligt. Gå in på kvartal.se/gava och välj något av alternativen där. Du kan stödja oss med ett belopp varje månad. Du kan bli licensinnehavare, något som är tänkt att knyta dig lite närmare till oss, även om pandemin har satt en del hinder i vägen för de evenemang som vi bland annat har tänkt att anordna. Eller så kan du swisha ett engångsbidrag, kvartal.se/gava. Nu går intervjun med Jens Lapidus vidare, och då ska vi lite djupare in i den dystopiska bok han skrivit och vad som gav honom inspirationen till den. Paradise City, den slår ju på sätt och vis rätt in i några av de mest brännande frågorna i samtidsdebatten i Sverige. Det är brottsligheten förstås, migrationen, polariseringen och den ökade ojämlikheten mellan människor. Du har tagit fasta på några trender vi kan se nu och som du själv säger dragit ut dem så mycket du kan. Boken inleds ju med ett antal paragrafer i en ny fiktiv lagstiftning kring så kallade särområden. Vad är det för någonting? Vad är ett särområde?
Ett särområde är ett område med hög andel personer från icke-västliga länder där antingen kriminaliteten eller arbetslösheten är, jag minns inte exakt om det är 4 gånger eller något sånt där, över genomsnittet i riket under de senaste 2 åren. Med andra ord, enkelt uttryckt, ett särområde är ett belastat område som har grava problem och där dessutom folk då ursprungligen inte kommer från väst. Mm. Och det här är ju det är den typen av områden vi redan har i Sverige idag, men den skillnaden då som har hänt i det här Sverige som jag beskriver är att problemen har svällt så pass mycket att man har försökt stävja dem genom att stifta specifika lagar som geografiskt då avskärmar de här områdena och där gäller egna lagar, striktare lagar just i de här områdena.
Geografiskt säger du, då antar jag att du syftar på de här så kallade trevnadsdelarna. Du använder ju verkligen ett orwellskt språk. Vad är trevnadsdelarna och vilken funktion har de i samhället?
Jag tänker mig att det här har varit en utveckling som har pågått i stadier och först så gör man specifika lagar då som egentligen är ganska nära kopierade från så kallad ghetto-lagstiftning i Danmark. Jag har ju tagit en del raka formuleringar i den här lagen från ghetto-lagstiftningen. Så det, där är det ganska nära hur verkligheten ser ut idag redan. Men det har inte fungerat utan våldet har fortsatt eskalerat. Det har spritt sig i övriga samhället och då har man bestämt att vi kan inte låta människor röra sig ut från de här områdena hur som helst, utan vi måste ha kontroll på vilka som kommer ut och in här så att inte vapenhandeln ökar eller våldet läcker ut i resterande samhälle. Men det har heller inte hjälpt och då har man till slut bestämt sig för att bygga murar, att omgärda de områdena för att kunna ha kontroll på kriminaliteten. Så det finns hela tiden goda föresatser, men frågan är, blir det så bra? Mm. Och då kallas de här murarna för så kallade trevnadsdelare. Vilket är ju väldigt typiskt hur vi i offentligt språk använder oss av och hur man genom språket också försöker benämna och skapa makt över ordens innebörd, vad det här ska avses vara. En trevnadsdelare hör man, ja det är ju bara till för att skapa trevnad i det svenska samhället. Men utmaningen är att man även burar in massa människor som inte är kriminella, som inte egentligen ska befinna sig bakom en mur.
Hur mycket värre skulle det behöva bli, tror du, för att några av Sveriges idag värst utsatta områden skulle uppfylla kriterierna för bokens särområden?
Jag tror, själva kriterierna tror jag redan flera utsatta områden i Sverige idag uppfyller. Det vill säga att man har en väldigt stor andel människor som kommer från icke-västliga länder och att nivån på arbetslösheten är väldigt hög. Eller kriminaliteten för all del. Så det tror jag redan, de kriterierna. Men frågan är hur mycket våld, hur mycket gängkriminalitet, sprängningar och så vidare behövs för att resterande samhället ska säga, hörni, vi vågar faktiskt inte låta er röra er fritt i resten av Sverige. Det tror jag är ganska långt än så länge. Och jag har inte gjort någon verklig prognos av om det här kommer kunna inträffa eller inte. Boken är ju ett skräckexempel kan man säga. En dystopi där det är inte en ljus framtidsskildring och det har inte varit meningen heller.
Man kan heller inte ta sig ut hur som helst därifrån de här särområdena, va?
Nej, idén är väl att det kan man, men man måste bli ID-kontrollerad så att de inte ser att det är någon som är kriminell som tar sig ut.
De stannar där de är.
De stannar där de är. Så vanliga människor som bor i ett sånt område, de kan jobba på andra platser i samhället eller besöka sjukhus eller släktingar på andra platser, men de kontrolleras. Så det är ändå ett kontrollerat område och vissa får inte röra sig ut.
I det särområde som står i fokus i boken så kan polisen ju knappt ta sig in utan stor, i alla fall nästan militära metoder. Muslimska brödraskapet har ett eget sjukhus och området styrs, vad jag förstår, helt av olika kriminella gäng. Inspirationen till det här scenariot, du nämnde Danmark och sådär, men har det kommit någon annanstans ifrån också?
Ja, men jag är ju alltså hela grundberättelsen i den här boken är ju väldigt inspirerad av filmen Flykten från New York naturligtvis, med Snake Plissken i huvudet,
Kurt Russell.
Mm. I övrigt så har jag väl funderat på polariseringen i samhället som kanske inte är så tydlig som i den här boken, men där man i vissa områden, där kan man ju se tydligt i USA när man tittar på hur folk röstar och vad de har för åsikter, hur det är väldigt styrt av var du bor och var du befinner dig någonstans i på amerikansk jord helt enkelt. Vilket område, och du kan nästan säga innan vad du röstar på på något sätt. Så i det här området finns de här olika krafterna. Och det är olika typer av extremistiska rörelser eller grovt kriminella organisationer som verkar i det här området.
I den nya lagstiftningen finns också begreppet SGI, särskilt gängrelaterad individ. Vad utmärker en sån person?
Ja, det här är ju delvis hämtat från amerikansk lagstiftning som man har i ett antal delstater i USA, bland annat Kalifornien, som kallas third strikes and you're out, eller på svenska tre slags lagstiftning.
Just det.
I min bok tror jag det är fyra gånger. Men i korthet går det ut på att återfallsförbrytare tredje gången de döms får livstid. Men inte bara det, utan dessutom så har jag då lagt till att man kastas ut ur det svenska sjukförsäkringssystemet och mister en del av sina rättigheter. Och gamla tankegången kan ju rent så här rättsfilosofiskt ändå te sig rimlig, likväl som att vi har straff, och straffets och påföljdens funktion i Sverige är ju att avskräcka folk bland annat från att begå brott. Och då kan man säga att det här är ett ytterligare straff som man använder för att, är du återfallsförbrytare, du har visat gång på gång att du inte ställer upp på det här samhällets grundläggande principer, på det här rättssystemets principer, då säger man, då kommer vi straffa dig inte bara genom att du får fängelse väldigt länge, utan också att vi kastar ut dig ur de rättigheter och den generösa bidragssystem som vi har i det här landet. Så man har lagt till det. Och karaktärens huvudperson, han är klassad som så kallad SGI, särskild gängrelaterad individ. Så han får inte gratis sjukvård längre. Något han verkligen behöver, som han lider av njursvikt.
Mm.
Och det är ju i sig, kan man tycka, radikalt. Men det är ju inget märkligt. Det är många länder i världen där man inte har gratis sjukvård.
Mm. Nej, det är bara det att det blir en otrolig tankevolt i huvudet på en svensk som är uppväxt i vårt samhälle, såklart. Som en slags spegelbild till de här särområdena finns så kallade kontraktssamhällen. Som du också beskriver, ett av dem i alla fall. Hur funkar de och varför finns de?
Min bok är ju någon slags sån här, det är folkhemmets sammanbrott. Den här idén om att vi alla ändå sitter i samma båt och alla ska med. Och i det här Sverige så har man inte förmått upprätthålla det. Och då har man sagt att, likväl som man säger att de här särområdena har speciell lagstiftning och i viss mening får sköta sig själv, så får vissa andra samhällen också, de har glidit så långt ut, i det här fallet högerextremister, åt ett specifikt håll, att de inte längre känner att Sverige ställer upp på deras livssyn, och de ställer inte upp på Sveriges livssyn, och då har de satt upp ett eget samhälle uppe i Dalarna, det nämns kanske inte exakt vad det är, men någonstans i Sverige, där de får betala någon slags avgifter i det svenska samhället, men i övrigt sköter de sig själv. De har sin egen offentliga sektor som de betalar för själv, och sen får de också ha det på sitt sätt i större utsträckning.
Men inte egna lagar? Så här, polisen, nej, där kan inte göra precis vad de vill.
Nej, de har inte egna lagar på det sättet. Men de får bestämma mer själv över religionsfrihet till exempel.
Ja, ett kommunalt självstyre på amfetamin.
Ungefär så.
Okej. Okay. Trevnadsdelar, särområden, kontraktssamhällen. Du måste ha haft rätt kul ändå när du hittar på de här orden.
Nej, men jag gillar ju juridik fortfarande, och jag gillar att fundera på juridikens funktion i samhället. Det är ändå det instrument, det faktiska instrumentet som beslutsfattarna och de som bestämmer i vårt land har. Och hur man använder olika lagar och hur de kan missbrukas och hur det kan bli fel om vi går mot en mer totalitär riktning.
Och hur man använder det juridiska språket,
ja,
också,
verkligen.
Förstås. Jag tänkte vi skulle prata lite om det svåra i att beskriva framtiden. Det framgår ju inte riktigt hur långt fram i tiden det här är. Men några saker, man får ju lite ledtrådar. Alex Schulman är Svenska Akademins ständige sekreterare. Klimatförändringarna har ju tagit ett rejält kliv. Det görs ju bland annat champagne i Sverige och så vidare. Det kanske är en poäng att inte säga när, men ungefär. Hur långt?
Ja, nej, men jag gör ju ingen direkt nedslag i någon tidpunkt, men ungefär skulle jag säga att det rör sig om en 7-8 år kanske fram i tiden.
Inte mer
något
än
sånt där skulle jag säga. Nej, ja, den tekniska utvecklingen har ju inte i sig gått så värst långt. Alltså, det är inte några flygande bilar som far omkring, utan det är ganska så här ungefär det vi kommer se, skulle jag gissa på, när det gäller bilar av sån här typ 3-klass självkörande bilar och lite sådär. Men det är inte någon jätte... Och vi ser vissa sån här funktioner som Neuralink, alltså som Elon Musk håller på med, där man kopplar upp digitala devices direkt mot hjärnans synapser. Det här är ju sånt som egentligen redan pågår och finns. Så att jag tänker mig att om ganska få år så kommer det här finnas på marknaden även för masskonsumtion.
Facebook nämns inte i boken överhuvudtaget, däremot Brainy som är en Neuralink-aktör då.
Exakt. Så att, ja, vissa grejer har jag väl kanske dragit på lite, men det är inte så jättemånga år, tänker jag mig, långt fram i framtiden. Kanske 10 max.
Det här med att försöka beskriva en framtid som inte är långt ifrån nu, det är ju många som har försökt sig på det i litteraturhistorien. Det innebär väl lite utmaning, va? Eller?
Ja, det gör det. För det mesta skulle jag säga att dystopier ligger lite längre fram än vad den här gör. Mm. Att man kanske ändå förlägger dem 50 år fram eller 40 år fram. Och då kan man dra på lite och vara lite friare. Men jag har ju försökt förankra allting ändå i sånt jag faktiskt ser omkring mig nu. Och bara vridit på volymen ytterligare på de här fenomenen. Så att om vi tar Alex Schulman då som ett enkelt exempel, så tycker jag att han rör sig mot ett litterärt författande på bra nivå. Jag menar, jag läste hans senaste Överlevarna och jag menar, herregud, han är skitduktig på att skriva. Mm. Så att, det är bara ett exempel på liksom på det.
Det är inte otänkbart, nej, att han skulle landa i den där stolen till.
Vem vet, va? Men det är inte så att det här är inte det är inte så att jag påstår att här kommer vi hamna, utan jag leker ju med olika fenomen. Men med det sagt så är detta inte allt för långt fram. Och det har ju varit en välsignelse men också en förbannelse. Därför att samtiden rör sig så pass fort att under de åren det tog mig att skriva den här boken så har ju vissa saker redan blivit inaktuella som jag har hittat på.
Som varor, till exempel?
Nej, men till exempel så tycker jag att den här värmen som beskrivs kändes lite inaktuell sommaren 2000, var det 19, det var så himla varmt. Mm. Eller, ja, då hade jag redan börjat skriva den här boken och helt plötsligt befinner vi oss i en sommar som har tropiska nätter redan i juni liksom. Mm. Och då börjar man ju undra.
Mm, ja, nej, det där måste vara jättesvårt. Har du läst eller känner du till någon bok som beskriver en framtid som fortfarande är relevant när den framtiden har passerat, så att säga?
Nej, jag gör nog inte det. Jag tänker på såklart 1984 är ju kanske det som ligger närmast till Hamst, eller Aldous Huxley, Brave New World. Nej, det blir ju ofta fel.
Men det kan ju vara relevant ändå. 1984 till exempel är ju... refereras du till i tid och otid?
Det kan vara väldigt relevant ändå. Det kan ju fortfarande finnas bredare trender i böckerna som är relevanta. Om man tittar på 1984 som innehåller ett extremt övervakningssamhälle, så kanske man kan säga att där var vi inte 1984. Men möjligtvis börjar vi närma oss det 2021 i vissa delar.
Mm, Kina inte minst då. Jag har läst några böcker som tecknar en liknande framtid just vad gäller de här utsatta områdena. Dels Johannes Anyurus, De kommer drunkna i sina mödras tårar. Och sen en dansk författare som jag faktiskt hade som gäst här i fredagsintervjun som heter Kaspar Colling Nielsen, som skrev en bok som heter Den europeiska våren. Jag vet inte om du har hämtat någon inspiration från något av det där.
Nej, jag har inte läst. Jag känner ju till Johannes Anyurus bok, men jag har inte läst den. Och den danska boken har jag inte läst.
Det är ju spännande att flera författare då, oberoende av varandra, ser en möjlig sån här utveckling. Det är inte exakt lika i alla delar, men just det här inhägnandet och de här områdena är gemensamt till exempel. Vad kan det bero på?
Dels så har vi sett murar byggas på flera olika ställen i världen, byggas upp igen. Om vi säger, vi rev en mur 1989 och sen har det kommit nya murar. Så det är möjligt att, sen tror jag muren är en väldigt tydlig symbol. Den manifesterar ju den här segregationen och polariseringen som vi ser i våra samhällen. Så att jag kan tänka mig att det är ett uttryck för det. Mm. Och det råder ju ingen tvekan om att vi befinner oss i en mer polariserad tid än vi kanske gjorde för 10 år sedan. Och därför tror jag muren blir en så pass stark liknelse för det.
Mm. Du nämnde det, eller vi pratade lite om det, att det har hänt en del med techbranschen just i din bok då. Var det liksom det svåraste att försöka, för det, du var ju själv inne på det, en del grejer har passerat redan när du skriver det, att det går så enormt fort i den världen.
Ja, det var en svår faktor tycker jag. Jag drog på ganska mycket i vissa versioner av det här manuset, men sen tog jag bort och strök ut ganska mycket, för jag kände liksom att det blir för så här science fiction-artat, eller blir för mycket fokus på det. Och sen har jag bara valt att låta några sådana detaljer vara kvar. Det är inte ens särskilt många, utan det är kanske den här Brainy då som är så här Neuralink, en utvecklad form av det, och kanske någon annan sak. Men det är inte mycket kvar. Dels för att jag tror att tech och den här typen av teknik vi omger oss med, den är så pass naturlig och den kommer vara ännu mer naturlig om några år, att det är inget som karaktär kommer hålla på att reflektera särskilt mycket över. Lika lite som vi reflekterar över att vi har kläder på oss, kommer man reflektera över allt den teknik vi omger oss med. Och då blir det onaturligt och klyschigt att hålla på att påpeka det hela tiden i boken. Så det har varit ganska svårt. Samtidigt just när det gäller tech så finns det ju väldigt mycket skrivet om hur tror vi att bilbranschen kommer se ut om 5-10 år. Hur tror vi att, så det är ganska lätt att botanisera i vad andra har tyckt och tänkt om det.
Mm. Jag har läst någonstans, eller jag har uppfattat det också så, som att det är viktigt för dig att det ska kännas autentiskt. Alltså,
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ovärdigt. Det måste ju ha varit en extra svårighet då, när man skriver om framtiden.
Ja, men verkligen. Det tillförde ett extra lager som jag då inte hade prövat på tidigare. Det är en sak att beskriva sin samtid autentiskt. Men hur beskriver man en framtid autentiskt? Mm. Och det är egentligen, men sen har jag ju, svaret är enkelt, men det är svårt att genomföra. Men det är att jag fick bottna det som jag skriver om i trender jag ser omkring mig nu.
Mm. Okay. Två av huvudkaraktärerna i boken, du har ju nämnt den ena om en inte vid namn, Emir Lund, en gängbrottsling och tidigare MMA-fighter, och Säpo-polisen Fredrika Falk. Om vi börjar med Emir Lund då, som ju är en ganska viktig person i boken, vad är det för typ av människa?
Jag läste något citat någon gång, jag tror att det var Annika von Hauswolf, som sa att man ska vara trogen sina fixeringar. Och den här typen av karaktär som Emir utgör, det vill säga en relativt ung man med mycket våldskapital och kriminellt förflutet eller del i den kriminella världen, det har jag ju haft i alla mina böcker. Mm. Jag är ju fixerad vid den typen av män och den typen av karaktärer. Och jag kan inte släppa den typen av dubbelhet och de dubbla känslor som en sån karaktär inger i mig. Det är känslor av ömkan, medkänsla, förståelse och fascination, och också i någon mening är imponerad över modet och att våga stå utanför allting och gå sin egen väg. Men det inger också mycket negativa tankar, ogillande, förakt, rädsla. Och det här jobbar jag med hela tiden i mina böcker och har de här typerna av karaktärer. De är alltid huvudpersoner på ett eller annat sätt.
Har du stött på någon sån där någorlunda liknande?
Jag har jobbat med sådana hela min yrkeskarriär.
Just den här våldet, tänker jag. Alltså, för det är ju så här, man gillar ju Emir ändå någonstans. Och man är beredd att glömma bort lite att han är en jävla skit liksom, som har gjort människor illa.
Ja, det är precis det en del av mitt motiv med mitt skrivande handlar om. Att läsaren ska kunna känna identifikation eller sympati med någon som egentligen man inte tycker om.
Vi kan väl, för det är just ett citat faktiskt från dig från en tidigare intervju som jag fastnade för. Vi är ju redan inne på det.
Jag har två ambitioner med mina böcker. Den ena är rent att berätta spännande berättelser från ett Stockholm som inte annars skildras så ofta i litteraturen. Underhålla helt enkelt. Och det andra är, och det är väl om man ska tala om att jag har någon form av budskap, så är det att flytta läsaren från en position till en annan. Att flytta läsaren in i huvudet på en människa som begår brott och försöka få läsaren att se världen med den personens ögon. Om jag lyckas få någon läsare att i något ögonblick känna empati, sympati och kanske till och med identifikation med någon som begår brott,
då har någonting viktigt hänt.
Ja, vad är det där viktiga som händer då, tycker du?
Det viktiga som händer, med risk för att låta klyschig, är att medkänsla och förståelse uppstår. Och egentligen motgiftet mot polarisering. Mm. Det vill säga att förstå någon annan i grunden. Och det kommer inte ske hela tiden. Det är möjligt att den känslan försvinner snabbt. Men om den ändå kan infinnas en kort stund, så då har man ändå klivit in i någon annan människas värld. Och nästa gång man uttalar sig om den människans göranden och förehavanden, så kanske man kommer göra det på ett lite annorlunda sätt. Det är väl det som är liksom det mer djupare sättet som jag tänker kring det här sättet att skriva. Men med det sagt så har ju även jag begränsningar, har jag noterat genom åren. Du frågar om de ändå begår grova brott och misshandel till exempel. Man kan tycka att det är en skillnad på att skildra till exempel en knarkhandlare som inte direkt skadar någon och en indrivare som faktiskt misshandlar folk och gör folk illa direkt, där det faktiskt finns brottsoffer. Och det kanske är en ytterligare nivå att skildra en sexualförbrytare som våldför sig på kvinnor eller kanske till och med barn. Och någonstans, och det där är ju intressant, och jag har funderat på varför, men jag skildrar ju upp till den andra nivån. Det vill säga, mina karaktärer kan mörda folk, de kan skada folk, men de förgriper sig aldrig på kvinnor och barn. Sexuellt.
Mrado, Snabba Cash, var inte han en av dem som våldtog JVs syster, vill jag minnas?
Ja, det är intressant att du läste det så, men nej, jag tror aldrig det skildras att han gör det, och det är inte tanken. Men han kan ha hållit vakt eller något när det sker.
Han kan, det var inte upp, han.
Men han är inte med i det sammanhanget, om jag minns rätt. Nej, det har han inte gjort, men han kanske i och för sig har... Men det betyder, och det där är också en fråga för advokater, för att man säger så här att... advokatens roll är att man försvarar ju inte handlingen, men man försvarar individer och alla har rätt till ett försvar. Men så finns det till exempel då advokater som säger så här att jag tar inte den här typen av mål. Jag tar inte sexualmål till exempel. Och då måste man fundera kring vad är egentligen, vad sa du just då om att alla har rätt till ett försvar? Vad är egentligen advokatens syfte? Och egentligen skulle jag ju kanske någon gång behöva utmana mig själv på riktigt och skriva om en sexualförbrytare. Är det möjligt att hos läsaren skapa en känsla av empati eller sympati och kanske till och med identifikation med en sexualförbrytare?
Och vill man det? Vill du ta den skitstormen?
Och det är en fråga. Men vill man det ens rent moraliskt? Och jag kan inte svara på den frågan, men jag har ju bara noterat att jag gör aldrig det i vart fall.
Nej, jag har en väldigt god vän som jobbar lite i den där världen. Och hon menar ju att många pedofiler, de lever aldrig ut det här. Det vill säga, de har den här läggningen, de skäms för den och tycker det är fruktansvärt. Och det är kontraproduktivt att till exempel, ja, som den här t-shirten Kill Your Local Pedophile, det är kontraproduktivt för att det kommer att göra att ännu färre av de där söker hjälp och sådär. Det är ändå en intressant tanke här. Om du skulle försöka skildra en sexualförbrytare, så måste du inte nödvändigtvis vara en genomond person.
Nej, det är ju, precis. Man kan tänka sig någon som härbärgerar den typen av... drift eller känslor, men aldrig gör något av det.
Eller gör av det en gång men ångrar sig djupt.
Ja. Nej, och det är möjligt att det skulle kunna gå att skapa en karaktär liknande mina våldsamma män.
Men det finns någonting här som är jäkligt spännande, och det är ju just det där, de våldsamma männen, jag vet inte. Det är någonting vi ändå kan köpa med dem.
Ja, precis. Det är verkligen något vi kan köpa med dem, och det är ju inte en slump att filmer som Gudfadern eller Scarface, alltså det är legendariska filmer, de är evigt, de liksom förblir klassiska i sin beskrivning av de här männen.
Fredrika Falk då är det väl den andra huvudkaraktären i boken, en rättskaffens polis vars moral och egen kompass testas flera gånger under den här berättelsens gång. Är det svårare eller lättare för dig att teckna en sån karaktär? Du har ju ofta gjort en poäng om att poliserna är inte dina huvudpersoner oftast.
Nej, i tidigare böcker så det har förekommit poliser, men det är sällan jag har dem som huvudpersoner, men här har jag det. Och ja, det är väldigt mycket svårare.
Och varför?
Jag tror att det är för att jag vill göra dem intressanta. Och jag tycker att det är svårare att göra den här typen av karaktärer intressanta än vad jag tycker en kriminell man som har ett förflutet i den miljön. Jag klickar direkt igång och vet. Medan poliser måste jag jobba mycket mer med. Och för mig har det handlat då väldigt mycket om att jobba med hennes moraliska utmaningar i den här boken för att göra henne spännande och intressant. Och jag vill också liksom utforska frågan om mod. Vad är mod? Och mod kan vara olika i olika situationer. Att bara göra något farligt, är det mod? Att göra något som går emot vad alla andra säger, är det mod? Eller krävs det för att det ska vara mod också någon form av rättskaffens syfte? Det vill säga syftet med själva modet att göra. Och naturligtvis den eviga frågan om ändamålen helga medlen som ju förekommer här ganska mycket.
Utan att spoila, för jag tror inte jag gör det. Det här är ju liksom upptakten till boken, så är det ju en väldigt tillspetsad situation där en politiker som ska hålla tal i ett särområde hamnar i problem. Mm. Och där just hennes rättskaffenshet eventuellt fördjupar problemen. Det handlar om att våga skjuta trots att man riskerar att kanske skjuta oskyldig och sådär. Det är den typen av moraliska dilemman då som hon ständigt hamnar i.
Ja, precis. Och där är ju kriminalromanen tacksam på det sättet att det går att lyfta upp moraliska dilemman och etiska frågeställningar i relief. Alltså de blir mycket, mycket tydligare när det faktiskt handlar om liv eller död eller grova saker som kan hända. Så jag tycker kriminalromanen är ett väldigt bra verktyg för att prata om sådana frågor.
Jag måste verkligen ge en komplimang för den. Hela den scenen, alltså den är väldigt mustigt beskriven och känns väldigt trovärdig och väldigt otäck, måste jag säga.
Ja, tack. Jag har säkert skrivit om den 17-18 gånger för okay. att få den att sitta. Så det var mycket arbete med det.
Om vi återigen ändå gör lite jämförelse med verkligheten. Du nämnde ju själv Danmark som förebild på något sätt, eller inspiration snarare ska jag säga. De förslag som finns i de här danska så kallade gängpaketen är ju till exempel skärpta straffzoner, där man begår brott inom vissa geografiska områden så bestraffas de hårdare. Obligatorisk undervisning i danska värderingar för barn i bidragsberoende familjer, och kommer inte barnet så får man inget bidrag. Lägre bidrag om man flyttar till utsatta områden, förstärkt föräldraansvar om barn begår brott, och då kan man också bli av med bidrag. Dömda kriminella ska förmås lämna de här områdena, bland annat får de då erbjudande om pengar och flytthjälp och så. Det här surrar ju i den svenska debatten. Hur långt ifrån är vi att börja göra verkstad av det där, tror du?
Jag tror att vi kommer få se vissa av de här som man använder i Danmark. Jag skulle inte bli förvånad om vi inom några år får någon form av visitationszoner till exempel, som man ju använder i Danmark. Det vill säga vissa geografiska platser där man vet att brottsligheten är väldigt hög, där man vet att en större andel än i resten av riket går beväpnade, och att man där då ger polisen befogenhet att visitera människor utan misstanke om brott.
Man kan ta vem som helst och hur ofta som
man
helst.
Man kan ta stickprov helt enkelt på olika sätt utan att det ens krävs någon hög misstankegrad. Alltså poliser har ju idag rätt att visitera folk, men då ska man upp till antagligen eller någon form att det kan antas i vart fall. Det är ju en ganska låg misstankegrad, men det krävs ändå någon form av misstankegrad. Så det skulle jag inte vara förvånad om vi till exempel skulle se.
Då är man ju ganska nära skärpta straffzoner, även om det är att ta ett steg längre.
Ja, men precis. Och skärpta straffzoner, alltså det som jag tycker är intressant när man skriver på det här sättet, det är också att ge. Jag menar, det här är ju komplexa frågor, och att låtsas som att det inte är komplext, det är bara larvigt och i grund och botten i så fall politiskt drivet. Men om man är ärlig så är det komplext, och då kan man titta på det här med skärpta straffzoner. Så är det så här att för många människor som bor i de här utsatta områdena så kanske skärpta straffzoner är välkommet. För vad det gör är ju att säga att så här, det är tufft i det området. Här måste vi verkligen få bort kriminaliteten, så därför höjer vi straffen för till exempel vapenbrott i det här området. Med förhoppningen att vapenbrotten ska minska. Och det är ju bra för alla de laglydiga människor som bor
där. Ja. Men vad tror du som erfaren juristen då att det här kan leda till i sin förlängning? Det är inte jättelångt bort i tanken att bara brotten flyttar utanför zonen?
Nej, dels det, och det är inte jättelångt i tanken att det blir som i min bok, som ju är en förlängning av det här tänket. Mm. Nämligen att, jaha, men om det funkade bra med, eller vi försökte oss på förhöjda straffzoner, så kanske vi försöker oss på annan specifik lagstiftning just för det här området. Mm. Och då har vi redan där börjat halka in på det här att vi delar upp människor, det blir olika för olika människor, det är inte lika för alla, det är inte folkhemmet längre.
Nej. En annan karaktär i boken som vi inte har pratat om, som ju utgår från en annan samhällstrend, det är den här influencern då, som kallar sig Nova Life. Vad driver henne i livet, skulle du säga?
Jag har väl tänkt så här, att i boken skildras mycket olika extrema rörelser. Det är högerextrema, vänsterextrema, islamistextrema. Men det finns en annan, skulle jag vilja påstå, ännu större extrem rörelse, och det är alla vi andra, inte alla kanske, men i vart fall mig själv och många andra, nämligen den här fantastiskt ohälsosamma konsumismen, materialismen, ytligheten, fixeringen vid att synas, bekräftelsejakten, klickjakten, att ditt hem ska vara rätt inrätt, att du ska syssla med rätt sorts träning, att du ska se bra ut, att du ska ha rätt hälsosamma gurus och whatever. Allt det här som liksom sociala medier trycker på oss, och inte bara på mig som är vuxen, utan trycker på min 11-åriga dotter. Och där är Nova Life, Nova som hon heter då, som är en influencer på dekis. För liksom influencertrenden har lite dragit över, och det har kommit andra tekniker som har ersatt influencersna. Hon är en symbol för den extremismen, om jag uttrycker
det så. Narcissist-extremismen.
Narcissist-extremismen är ett bra ord, tycker jag, på det.
Ja, spännande. Om vi lättar lite från fiktionen ett tag då. I din bok så har ju de här tuffa åtgärderna inte vidtagits, som har vidtagits, inte lett till något bra alls. Det Sverige du beskriver är ju långt råare och långt våldsammare än idag. Vad är det för dynamik, om du ser det lite grann från någon slags kriminologiskt perspektiv, som du tänker dig att de här hårt mot hårt strategierna på något sätt leder till? Vad är det för ond spiral vi har sett under de här 7 eller 10 åren som har gått från och med nu till dess att boken utspelar sig?
Nej, men jag tror att man måste jobba med hårt och mjukt i verkligheten. Och i det här Sverige som jag beskriver har man nog bara jobbat med hårt. Och jag tror att det behövs i vissa fall. Jag tycker till exempel att höja straffsatserna för vapenbrott är helt rätt. Vi kan inte ha liksom skarpladdade vapen i vårt samhälle. Det vet vi att det får inte finnas. Men däremot, när man till exempel börjar dela upp och säga att bor du i det här området, då tänker vi behandla det så här. Men bor du i det här området, då tänker vi behandla det så här. Och problemet är när man går över en gräns och det bara uppfattas som att man jävlas med folk. Då kommer en större misstro mot det svenska samhället uppstå. En större misstro mot polisen. En mindre benägenhet att samarbeta med polisen. En större tystnadskultur kommer breda ut sig. Ett större förakt för alla de dekret som kommer från svenska myndigheter. En mindre benägenhet att samarbeta med polis och andra myndigheter kommer breda ut sig. Och det är det jag tänkt mig har hänt här.
Det känner du ganska säker på att det skulle bli så också? Eller?
Ja, det tror jag. Om vi bara skulle köra med piskan och ingenting med moroten. Vi bara skulle köra längre straff, mer visitationer, mer häktningar, mer gripanden, mer razzior, mer husrannsakningar, mer tvångsmedel av olika slag. Så tror jag att det skulle bara leda till en förhårdnad och en ännu större uppdelning och hat. Men om vi gör det, vilket jag tror kan behövas, som jag nämnde med straffsatserna för vapenbrott, och parallellt gör det svåra, försöker bygga upp skolan, försöker sänka arbetslösheten, försöka skapa relationer mellan polis och invånarna i de här områdena, eller mellan socialtjänsten eller andra myndighetspersoner, försöker öka antalet positiva förebilder som kan leda in till ett bra liv i det svenska samhället. Integration, allt det här, jag menar, herregud, bostadspolitik, det finns så många punkter att prata om. Det är jättekomplicerat, och jag så kommer vi absolut inte hamna i där min bok befinner sig.
Vi har ju, får man väl ändå säga, lutat oss mer mot den mjuka linjen och sociala insatser snarare än hårda straff och sådär. Och då befinner vi oss där vi gör nu, det vill säga att vi ligger väldigt illa till när det gäller skjutningar, och sprängningarna är på en nivå som knappt ens finns något motstycke till i andra västländer och så vidare. Varför har det blivit så då, tror du? Om vi ändå har försökt att alla ska vara lika inför lagen och inte allt för hårda tag och sådär.
Nej, men jag tror att det är en cocktail av alla de här faktorerna som jag nämnde. en dålig bostadspolitik som har lett till ökad segregation, en dålig skolpolitik. Jag tror inte de här friskolesystemet verkar inte ha varit särskilt lyckat. Det har bara ökat segregationen mellan olika skolor. En för snabb och hög invandring under vissa år som man inte har förmått integrera människor på ett ordentligt sätt. En försvag kriminalpolitik i vissa hänseenden. Nu har man ju tagit tag i vissa av de här sakerna. I somras började man tillåta polisen att installera trojaner till exempel i människors telefoner. Nu från årsskiftet för några veckor sedan fick vi en ny påföljd i Sverige som vi inte haft tidigare som heter hemarrest. Det är första gången på 30 år vi får en ny påföljd. Alltså det har funnits en saktfärdighet och en naivitet i kriminalpolitiken. Förebilder. Alltså jag tror man kan nämna väldigt många olika faktorer. Det finns ingen utslagsfaktor här. Inte som jag har kunnat se i alla fall. Därför att, jag menar, ska man säga, ja, det är invandringen. Nej, men tittar man på Tyskland, de har ju inte alla de här sprängningarna och skjutningarna. De har lika mycket invandrare. Så det är inte så lätt att bara utpeka ut en faktor som skulle vara ensamstående.
En känsla jag har i alla fall är att det står och väger lite i den här kriminaldebatten om vilken väg som är den rätta för att vända utvecklingen. De som är för, så att säga, sociala insatser och sådär, de har väl kanske tystnat lite. Men det är ändå fortfarande så att det väger halvjämt. Eller hur uppfattar du det? Om vi tittar vart vi är på väg liksom.
Ja, det kan inte jag svara på. Jag vet att man ju utreder från regeringen nu ett antal punkter, varav vissa redan har genomförts, jag tror det är 34 stycken. Jag nämnde några som redan har genomförts. Man har höjt straffsatserna för vapenbrott, olika typer av tvångsmedel som polisen numera kan vidta. Och det kommer komma fler, man utreder kronvittnen, vilket jag tror skulle kunna fungera.
Kronvittnen, alltså att om man får strafflättnad om man källar, om man ska vara enkel.
Precis, och vi har en öppning för det redan. För ungefär 10 år sedan fick vi i rättegångsbalken en ny lag om att man får strafflättnad om man bidrar till utredningen. Problemet är i Sverige att vi har ett system där det bara domaren som kan bestämma straffet. Så att om en polis eller en åklagare sitter med en misstänkt och säger, hör du, om du hjälper mig här nu så kommer du få sänkt straff. Och då säger den misstänkte, kan du garantera det? Och då är tyvärr polisen tvungen att skaka på huvudet, för det är bara domaren som kan.
Går det att ändra på?
Ja, men det kräver alltså vissa ganska grundläggande ändringar i rättegångsbalken som jag tror man måste se över i så fall för att det ska fungera på riktigt med till exempel kronvittnessystem då på det planet som man har i till exempel många länder i världen, USA inte minst. Där det kanske har löpt lite amok då. Man kan diskutera anonyma vittnen. Personligen tror jag inte att det är bra. Det är för rättsosäkert med anonyma vittnen. Men det är ju för att tackla tystnadskulturen naturligtvis. Man diskuterar olika typer av tvångsmedel. Så jag tror att det kommer komma ett paket. Och det har redan kommit vissa åtgärder som kommer kanske förhoppningsvis kunna pressa tillbaka kriminaliteten. Som så att säga är lite hårdare då. Men sen tror jag för att det här ska bli långsiktigt och för att det ska fungera på ett bredare plan så tror jag även de mjukare, större, mer samhällsomdanande åtgärderna behövs. Man ska också komma ihåg, skulle jag påstå, man frågar varför har Sverige hamnat i den här situationen. Och något som jag inte har sett debatteras, som förvånar mig, det är att Högsta domstolen ändrade svensk praxis för narkotikabrott för ungefär 10 år sedan. Jag har inte sett någon skriva om det här. Vad som hände då var, jag skrev om det då i Dagens Nyheter tror jag när det kom, att man gjorde en mer nyanserad bedömning vid straffmätningen av narkotikabrott. Tidigare hade man gått på de här strafflisterna som en före detta rådman vid Sollentuna tingsrätt hade börjat med, som heter Georg Sterzel, som egentligen sa så här att är det 100 gram kokain, då ska du få 1 års fängelse. Är det 200 gram, ska du få så här många år. Man var väldigt stel i sin bedömning. Men då kom Högsta domstolen och sa så här, nej, vi måste titta mer nyanserat på det här och titta på samtliga omständigheter. Var någonstans i den kriminella hierarkin har du befunnit dig? Har du tjänat pengar på det? Har du kontrollerat den här handeln eller har du bara varit en futtig kurir i botten? Och så sa man att du ska få lägre straff om du faktiskt befinner dig längre ner om man tittar på de omständigheterna. Men det ledde till, och jag är rätt övertygad om det här men jag har inte sett någon statistik, var att de allra flesta som grips och döms för narkotikabrott, de befinner sig ju i botten på pyramiden. Du griper ju inte så ofta bossarna. Så jag tror, eller jag är rätt övertygad om, att det här har lett till betydligt lägre straff i Sverige för narkotikabrott.
Och fler narkotikarelaterade brottslingar ute på gatan då också.
Och det har lett till det. Och det har lett till att det inte är lika farligt längre att hålla på med det här helt enkelt, som för 10 år sedan när straffsatserna i Sverige var europeiska måttmätt väldigt höga.
Jo.
Så vi har liksom släppt på det där, och jag tyckte det var bra när det kom att Högsta domstolen ändrade praxis, för det var mer nyanserat. Men nu ser vi också följderna på ett annat plan av det här. Och det där skulle jag önska att någon kriminolog eller någon tittade lite närmare på.
Mm, ja, bollen är uppkastad här med. Till sist då, bara lite kort om hur du har det nu för tiden. Man läser ju en hel del intervjuer inför en sån här intervju. Alltså man läser andra intervjuer. Och en sak som återkommer är att du tar ditt föräldraskap på stort allvar. Du vill vara en pappa som är engagerad och finns där. Hur har det gått att kombinera det med de här höga ambitionerna som du har haft på alla andra områden, eller många andra områden?
Det har väl gått ganska bra, men inte 100% skulle jag säga.
Det är svårt.
Nej, men jag tror att det finns så många bilder av vem man ska vara när det gäller föräldraskap, inte minst, och när det gäller massa andra saker. Man ska vara vältränad och man ska ha rätt, äta rätt mat, och man ska ha rätt inrätt hem, allt det som jag var inne på. Men av alla de målen så tycker jag väl ändå föräldraskapet är det kanske mest relevanta, för det är inte det egentligen syftet med alltihop. För mig är det i vart fall att försöka ge mina barn en bra uppfostran och ett bra liv.
Jo, samtidigt så finns det andra grejer som drar igen. Man vill ju göra någon form av avtryck i och med sitt yrkesliv och sådär. Och det blir avvägningar i varje enskild stund, tänker jag.
Ja, men absolut. Det jag gjorde i så fall, som jag tänker, det var ju att flytta till Mallorca och tagga ner helt enkelt.
Du gjorde det. Det var en nedtaggning i hela det där beslutet.
Absolut. Ja, men jag slutade som advokat, så till att börja med så skar jag bort mitt ena jobb. Dessutom är livsrytmen på Mallorca väldigt mycket lugnare och väldigt mycket mera bara manjana skön.
Det låter bra. Vad gjorde du med all den där, eller all, men den tid du frigjorde genom det här beslutet då?
Det undrar jag med.
Ja, okay.
Jag skrev inga böcker i vart fall, därför att den här boken som kommer nu, Paradise City, det är ju den som har tagit längst tid för mig att skriva, trots att jag haft minst att göra.
Det låter ju lite som att du är ganska nöjd med det där beslutet då, eller?
Ja, men det var härliga år. Underbara år.
Ja, men är de nödvändigtvis slut nu då, eller?
Ja, men jag tycker att det har varit en liten krockkudde här med corona nu när vi har flyttat hem. Att allt har inte dragit igång på riktigt samma volym som det gjorde innan vi flyttade. Men det är ett annat ekorrhjul att bo i en stor stad i sitt hemland. Där vi har så mycket mer släktingar och socialt liv och aktiviteter för barnen och allting.
Mm. En av de största förändringarna med att bli förälder är ju, i alla fall det här är väl kanske så som jag ser på det, att för första gången finns det kanske förhoppningsvis någon som är viktigare än vad jag själv är. Alltså det värsta jag kan tänka mig som kan hända är inte att jag skulle bli rånad eller misshandlad eller dödad, utan det är ju att något av ens barn råkar ut för något fruktansvärt. Och den sårbarheten, den upplevde i alla fall jag som den absolut största omställningen. Känner du igen det där?
Absolut. Och jag är ganska liberal med mina barn när det gäller att de ska få gå själva och göra saker själva. Men jag är ju livrädd för de här digitala rovdjuren. Det går inte att skydda till 100%, men bara försöka informera och berätta för mina barn och få dem att förstå vad som finns där ute. För jag har haft en del sådana mål när jag jobbar som advokat, och det är inte roligt.
Nej. Och där är man inte kanske lika vaken heller som förälder. Men för att koppla tillbaks till själva boken igen då. Alltså, att få barn binder en ju lite mer i alla fall tycker jag till en geografisk plats. Alltså att det blir lite viktigare för en än vad det var innan. Hur det samhälle man lever i utvecklar sig, och att det utvecklar sig på ett sätt man tycker om. För vi ska ju lämna det här vidare till våra barn, och idén är väl att de kanske ska vilja vara kvar här. När du gick in i den här otroligt dystopiska fantasin som din bok är, hur mycket tänkte du då kring Sveriges framtid och din egen familjs framtid i det här landet och så vidare?
Mycket. Och just att jag inte ens befann mig i Sverige. Jag kunde ju känna ibland så här, dels kunde jag känna mig oroad när jag läste tidningarnas rubriker och det här våldsspiralen med gängrelaterat våld. Och så kunde jag känna, åh vad skönt här på Mallorca, är det så tryggt och säkert. Samtidigt så fort jag kom tillbaka till Sverige, jag var här på somrarna eller på jularna, så kände jag, det är ändå här jag vill vara. Det här är ändå ett fantastiskt bra ställe.
Mm. Ja, det är nog, det är just, jag tänker på den här amerikanska sändebudet mot antisemitism som varnade judar över hela världen för att komma till Sverige. Och när man själv är i Sverige, nu är inte jag jude i för sig då, men det är ändå, så fort du liksom zoomar in, så riktigt så illa är det inte som det låter när du läser. Läser det.
Nej, men det är ju samma, jag är jude så jag tänker mycket på det där, men det är samma med som i gängvåldet, att jag tror de flesta människor, de läser om det. Det är absolut ett problem att ta på allvar. Det är fruktansvärt. Men de känner inte av det i sin vardag.
Nej, de allra flesta. Till sist då, som författare. Vad känner du starkast lust för att skildra framöver? Var får du feeling?
Nej, men jag håller på nu och klura på vad nästa grej ska bli. Mm. Och... jag har inte bestämt igen. Men jag skulle tycka det var kul att skildra historiskt bakåt. Om jag nu har skrivit ett antal romaner som har befunnit sig väldigt mycket här och nu. Och sen nu har jag precis kommit med en roman som befinner sig några år framåt. Vart är vi i värsta fall på väg? Så skulle en annan riktning vara att skriva. Och hur hamnade vi här då?
Ah.
Alltså en bok eller flera böcker i så fall. Som utspelar sig 10, 20, 30 år bakåt. Och kanske 80-tal, 90-tal.
Spännande. Fortfarande då tänker jag i den här genren, eller?
Jag skulle gissa att jag inte kommer slita mig från den fixeringen, nej.
Tack ska du ha, Jens Lapidus, för att du var gäst i fredagsintervjun.
Tack så hemskt mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.